Jeg synes det er veldig kjekt at vi kan samles igjen. Og det er 3 år siden noe sånt nå. Og det ser, interessen var veldig stor, og det er veldig koselig. Og så er vi så helt, egentlig så var det Ingmar der, så sier de at nå savner jeg dere nordmenn så mye, at jeg må nå, kan jeg få lov til å komme og hilse for mine gode venner. Og så det var jeg til Rune og Heidi. Og så sier de at jeg gjorde det, så kan vi prøve å få til. Og så ble jeg spurt om jeg kunne ha det, og det gleder jeg meg til. Det er liksom sånn, det er blitt en sånn tradisjon at Ingmar, han kommer i april, og da er det jeg som har det her. Så det tror jeg vi skal gjøre til en sånn årlig, du kan bare ta direkte kontakt med meg nå. Så det vet du, veldig greit. Og Birte, hun åpner huset sitt, og det er der du overnatter, sant? Ja. Det som er, dere ser jo hva som er tema i dag, det stod i mailen, er kjempespennende. Hvor lång tid vill du bruka på genomgången?
Det är svårt att veta för ditt nytt föredrag.
Ja.
Så som jag,
en timme plus minus.
Det kan hända att det tar längre tid, då får vi kanske ta en paus om det skulle...
Bättre kan vi göra då, för det är att jag syns det är grejt att få med hela föredraget. Och så må jag ut på kökene och fixa till oss. Så du håller på föredraget och så tar vi ett kvarter till 20 minuter efter föredraget. Där vi kan ha lite spörsmål och sådana ting, och så blir det mat efter det.
Ja.
Och ja, så kosar vi oss länge med att socialisera och kosa oss. Och det hör jag att det tränger. Ja, jag kom in här så typ typ typ. Detta är trångt,
är det sant? Ja. Och så sen kan alla säga någonting.
Ja.
Och kommentera.
Efterpå då tar vi en genomgång sån som en player hade då, och då är det sån ett frågesmål, men att man har en runda.
Ja.
Och det som är viktigt då, det är att vi ikke avbryter. Jeg må si at jeg er veldig streng på det der med avbryting og sånt. Og går slår jeg ned til hvert på det. Og det er fordi at det kan være veldig forvirrende for den som holder på å snakke. Sånn at det må vi respektere. Og så må vi ha en ordstyrer. Den kan vi velge ut etter hvert. Vet du hva? Nå skal du få lov til å begynne på foredraget ditt.
Men kan alla se på skjermen? Välkomna ska jag säga, men jag kan ju också säga tack till Ingeborg. Så det är ju hon som välkomnar er, men jag välkomnar er för föredraget. Och jag känner ju många av er, kanske inte precis alla, men de flesta. Så det är hyggligt att träffa alla sina vänner. Det är alltid fint att komma till Norge. Som jag har rest mycket i Norge. Det är sån fantastisk natur, så det är favorit när man vill uppleva natur. Så. Hur är det? Är det någon som inte alls känner till Martinus och inte har läst någonting eller inte vet någonting som är ny?
Jag är lite ny.
Du är ny?
Lite ny.
Ja.
Jag har varit på ett föredrag för.
Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Så du vet i alla fall lite vad det handlar om. Så,
lite, ja.
Ja, ja. Det här temat som jag har valt, alltså Martinus har ju skrivit mycket om något som heter den sexuella polförvandlingen, att vi håller på att förvandlas i en utveckling. Men det här föredraget är lite annorlunda, för jag har intresserat mig mycket för mysteriet att vi är han och hon. För det är lite av ett mysterium. Och livet i sig är ju också ett mysterium. Så med utgångspunkt för Martin så kan man dyka djupare ner i för att försöka få en analys och försöka få en bättre förståelse. Så det ska ses som ett försök att kombinera Martinus med annan kunskap som finns. Men det utgår helt från Martinus. Kan alla förstå när jag talar svenska?
Mm.
Mm. Annars får ni sträcka upp en hand och så får vi ordna det på något sätt. Ja, jag tänkte börja och ställa frågan här. Varför finns det två kön? Varför finns han och hon?
För att reproducera oss.
Ja, att reproducera oss, att kunna föda barn. Det är mycket bra svar. Finns det fler svar?
Ja, dypest sett för att vi ska gå ner i mörket.
Vad sa du?
Vi ska uppleva mörket och det får vi i urriket.
Ja, ja, egentligen är det de två svaren som är de viktigaste svaren. Det ena är ju naturligtvis att det är meningen att vi ska få barn. Från början i alla fall. Och det andra är att om man ser det i väldigt stort perspektiv, ur Martinus perspektiv, så är det att framkalla mörkret i tillvaron. Mm. Och då tycker man det är märkvärdigt. Hur i all världen kommer det sig att det ska framkallas mörker? Ja, det är ju för att vi måste kunna lära oss att skilja på mörker och ljus. Och då måste vi känna till mörkret. Och det är därför som, och då är den kosmiska tekniken då. Så att det är väldigt bra svar, det är precis de två huvudfaktorerna. Va? Men så hänger ju det ihop och jag kommer in på det lite mer sen. Vi har det eviga livets upplevelse och då är det så att vi lever ju evigt enligt Martinus. Alltså vi kan aldrig sluta och existera. Men livet är organiserat i spiraler, i utvecklingsspiraler. Och i varje spiral finns det sex tillvaroplan. Och när vi börjar gå in i en utvecklingsspiral i det eviga livet, då bygger vi upp ett nytt kosmiskt medvetande. Kosmiskt medvetande är det normala i det eviga livet, men det är en förbrukningsvara. Den måste hela tiden skapas nytt. Och det gör den varje gång vi kommer in i en ny spiral. Och det är i den fysiska världen är till för att vi ska lära oss att tänka. Så att innehållet i det kosmiska medvetandet, det är att man har en översikt, man förstår hur allting hänger ihop. Men det finns ju ett innehåll i det kosmiska medvetandet. Och det är våra erfarenheter som vi har gjort liv efter liv efter liv efter liv. Alltihopa detta finns lagrat. Upplagrat. Och erfarenheterna, när vi har fått tillräckligt mycket erfarenheter så kan vi se principerna, hur det hänger ihop. Det är precis som man lägger ett pussel. När man har lagt tillräckligt många bitar så ser man vad det föreställer. Och här har ju vi Martinus huvudsymbol. Och det är ju en spiral så att säga. Vi befinner oss i djurriket här. Och så finns ju det andliga tillvaroplan. Först har vi det riktiga människoriket som vi är på väg till. Visdomsriket. Den grovliga världens salighetsriket. Här börjar en ny spiral varje gång. Och då börjar det med växtriket, planteriket. Och så djurriket. Så det är här som vi börjar bygga upp ett kosmiskt medvetande. Eller vi lär oss att tänka i den fysiska världen. Sen lever ju vi i den andliga världen. Största delen av spiralkretsloppet. Så att i och med det att vi har gjort olika erfarenheter. Två individer gör inte exakt samma erfarenheter. så betyder ju det att vi har olika glasögon som vi upplever livet med. Och det vi upplever livet med, det kallar Martinus grundenergier. Det finns alltså 6 grundenergier som styrs av en 7:e grundenergi. Och det är våra glasögon som tolkar de här energierna så att det blir bilder och tankebilder och livsupplevelser. Så det är klart att vi upplever ju livet så som vi har gjort erfarenheter. Alltså man kan inte uppleva livet utan att på bakgrund av erfarenheter. Och har vi olika erfarenheter så kan vi inte uppleva livet precis samma. Det måste vara en skillnad. Så allas upplevelser är olika. Och så är ju det att vi kan ju prata med varandra. Människor kan prata med varandra, vi kan kommunicera för att våra upplevelser, våra erfarenheter är tillräckligt lika. Men man kan ju komma bättre överens med vissa människor och förstå varandra bättre. Och så är det andra människor som man inte förstår lika bra varandra. Och det beror ju på hur stort avståndet är, hur lika erfarenheterna är som man har gjort i livet. Men så kommer man längre bort i avståndet i utvecklingen, till exempel människor kanske inte kan se djur. Man kan inte kommunicera lika lätt med djur, men man kan ju förstå ändå. Men, och därför så tänker man inte på det där att man kanske slakta djur och spisa animalisk föda, va? Så är det för att man förstår inte att de upplever också livet och är levande. Och så kommer man ännu längre bort, så in i mikrokosmos, så är det ännu svårare att leva sig in i hur de upplever livet in i mikrokosmos. Så det finns ett avstånd som avgör. Men den här bilden, det är ju en symbol på det levande väsendet. Det här är en struktur som alla levande väsen överallt i hela universum, i makrokosmos och mikrokosmos, överallt på alla planeter, alla solsystem, allting, har samma kosmiska struktur, och det är en treenig kosmisk struktur. Vi har allesammans ett jag överst, en upplevelse av skapelseförmåga och ett skapat resultat. Det här kallas skapelse och upplevelse. Förmågan, det är alltså vi skapar vår egen upplevelse. Det här är mycket komplicerat, det ska jag inte gå in på här, för då kommer jag inte in på själva temat. Men vad är det då som skiljer de levande väsenerna åt? Ja, det är ju det att vi blandar de här grundenergierna lite olika. Och därför så upplever vi livet olika. Alltså vi har inte gjort exakt samma erfarenheter. Men i sin grundstruktur, principiellt, har alla levande väsen denna strukturen, och det är det som gör att vi kan uppleva livet evigt. Vi kan aldrig någonsin dö. Men vi kommer ju över på det andliga planet när vi lämnar den fysiska kroppen. Så kommer vi tillbaka. Ja, olika erfarenheter ger oss olika upplevelser, men vi kan kommunicera med varandra. Och då är det viktigt att förstå varför människor tänker olika och upplever olika. För att om man inte förstår varför, så kan man bli intolerant, va? Och du borde kunna uppleva, du borde tänka annorlunda. Och så börjar man bråka. Men därmed inte sagt att alla tankar och handlingar är inte lika kärleksfulla och lika logiska. Det betyder det inte. Så att det finns tankar och handlingar som är mera kärleksfulla än andra. Och så finns det tankar och handlingar som är egoistiska. Men vi ska alla en gång få kosmiskt medvetande, och då kan vi förstå allting precis på samma sätt. Alla kan förstå varandra. Men vi är fortfarande individer. Och kanske har lite olika personlighet, men vi kan ändå, vi blir inte oeniga när vi får kosmiskt medvetande. Det finns ingenting att bli oenig om, för man ser samma sak. Så just nu ser vi inte riktigt samma sak. Så har vi den här uppdelningen i 2 kön. Och då är det att medvetandet, bevisstheten, medvetande heter det på svenska om ni inte visste, det utvecklas genom kampen för tillvaron i den fysiska världen. Men det fortsätter ju utvecklas även för oss. Vi har ju inte samma kamp för tillvaron, det har ju vi, men inte som djuren i naturen. Men, så till början så är det väldigt grovt och drastiskt, dramatiskt. Men så lär vi oss att tänka. Men den kosmiska tekniken för att framkalla mörkret, och det är ju det som gör att vi kan lära oss skilja mellan mörker och ljus. Och det är det som gör att vi får ett medvetande. Det är ju att man skapar två kön. Som man säger, det är inlagt i det eviga livet att i den fysiska världen växterna börjar, plantorna börjar och spalter sig två kön. Men det är i dyreriket som det är fullbordat, som vi är han och hon. Och alla de andra fem tillvaroplanerna är i princip, är vi dubbelpolade, då finns inte han och hon. Då finns han och hon inne i väsendet. Men när det är två kön så blir det rivalitet och svartsjuka. Skinsyke eller vad heter det, jalousi. Och det beror ju på att han och hon är avhängig av, beroende av varandra. Men det är ju alla andra av samma kön. Alltså måste jag slåss med dem. För om jag vill ha någon av motsatt kön så måste jag ju bli den som segrar mot alla de andra. Och så är det både för man och kvinna. Alltså nu har vi kommit lite längre, men i djurriket är det så. Och samtidigt är den här sexuella föreningen då mellan man och kvinna som från början skapar en liten ljusstråle av lycka. Så det är ljuset i mörkret samtidigt som det är att vi två kön är orsaken till mörkret. Så att vi inte är helt utelämnade utan vi får en liten ljusstråle. Ja, den här symbolen, jag ska försöka snabbt säga vad det går ut på. Det är ju två stycken utvecklingsspiraler. Vi har växtriket, den röda färgen, och så har vi djurriket, det är som trappsteg. Och så har vi det riktiga människoriket, den gudomliga världen. Nej, visdomsriket, den gudomliga världen, salighetsriket. Och så börjar det om ett nytt kretslopp, en ny variation. Ett nytt växtrike, planterike, dyrorike och det riktiga människorike. Och då ser vi här de levande väsenarna. Här är det två, han och hon, som är avhängiga av varandra. Och när de förenas så bildar de en helhet. Man är halva väsen. Så man behöver en av motsatt kön för att bli hel. Och här kulminerar mörkret. Och så ser vi att ljuset kulminerar här i den gudomliga världen när vi inte är han och hon utan dubbelpoliga. Vi är lika mycket man och kvinna, bägge polerna i balans. Kulminerar ljuset. Men så ser vi det lustiga här att de här figurerna, de långa figurerna, det är de polerna som vi har i oss. Så i djurriket så har vi här en kvinna, för den gula färgen symboliserar det feminina. Och den gröna färgen symboliserar det maskulina. Då ser jag att den maskulina polen är latent. Och därför blir det ett hornväsen. För alla har två poler, men den är latent. Det blir ett hornväsen. Men här ser vi ett hornväsen. Här är det den maskulina polen som är aktiv. Och den feminina polen är latent. Och därför är man halva väsen. Men så ser vi att de växer i kapp. Och så blir de jämnbördiga. Och så blir vi dubbelpoliga. Men vad händer i nästa utvecklingsspiral om miljoner år? Ja, då blir de som var män, kvinnor. Därför att det är den maskulina polen som blir latent. Och här blir det den feminina polen som blir latent. Så vi växlar inte kön mellan inkarnationerna. Vi behåller samma kön. Det skiljer sig Martinus från andra. Men däremot så blir vi... De som är hanväsen blir hornväsen i nästa utvecklingsspiral om miljoner år. Miljarder år. Så. Men vi, nästa gång vi föds så blir vi alltså i princip samma kön. Men vi blir mer och mer dubbelpoliga. Ja, det där kan man... Det tar tid om man ska gå in på detaljer. Men det finns... Jag sa ju att det är en ljusstråle när man förenas. Men det är ändå en dissonans. Vet ni vad dissonans är? Mm. I musiken är ju det någonting som låter falskt. Mm. Någonting som Alltså det som djävulen har lagt in lite malört i det här med man och kvinna.
Är det från disorder och ordet på engelska? Disorder?
Dissonans. Nej, alltså malört, alltså det är en smolk i bägaren, säger man på svenska. Alltså det är, alltså det är någonting som är bittert.
Ja, bara för.
Men det är ju det att det befordrar alltså tankeförmågan och bevissthetens utveckling. Och genom att vi är han och hon så kan vi spisa av kunskapens frukt som det står i Bibeln. Det är en genial symbol. För med Evas skapelse, men det var ju inte som så att det skapades, att kvinnan skapades efter mannen, utan det är en symbol på att vi uppdelades i två kön, som det står i Bibeln. Och genom att Eva skapades, det vill säga att vi blev två kön, så blev vi utdrivna ur paradiset för att vi skulle spisa av kunskapens träd. Vi kunde inte spisa av livets träd, utan vi skulle bygga upp ett nytt medvetande, ny bevissthet. Och det betyder ju att det är kampen, allas kamp mot alla. Då ska vi lära oss skilja mellan gott och ont, rätt och fel, sant och falskt. Och det är det som är bevissthet. Vad är bevissthet annat än att veta vad som är rätt och fel? Även om man ska bygga en bro eller ett hus så måste man veta vad som är rätt och fel. Och man måste veta vad som är rätt och fel om man gör någon människa illa. Eller om man ska visa sympati för en människa. Man måste kunna skilja på det ena och det andra. Så allting handlar om det. Kunna, alltså skillnadsämnen. Dissonansen som jag pratar om, den uppkommer genom att könen faktiskt har olika behov. Vi är inte samma. Männen har aldrig fött barn. Vi har inte upplevt, kvinnorna har upplevt att föda barn i många liv. Men så attraherar ju vi varandra så länge vi inte har kommit längre i dubbelpolheten, så är ju mannen attraherad av kvinnan och kvinnan attraherad av mannen. Och på det sättet, med hjälp av instinkt och hormoner, så kan det bli fortplantning, så kan det födas barn. Om det inte föddes barn så kunde vi inte reinkarnera. Om vi inte kan reinkarnera så kommer vi inte vidare i utvecklingen. Så det måste ju kunna födas barn. Så hela detta system är ju genialiskt. Alla bitarna hänger ihop. Och här har ju Martinus en symbol på befruktningen. Här har vi faktiskt en man. Och här har vi en kvinna. Och när de möts i samlag. Alltså det är naturens sätt. Sedan finns det andra sätt också. Men så sker en koppling till ett väsen på det andliga planet som ska ner i den fysiska världen och födas. Så det är ett väsen som har haft ferier på det andliga planet mellan två liv och som ska födas in i en ny inkarnation. Så det är en koppling mellan tre väsen och den sker omedelbart efter befruktningen. Så om man talar om abort och sånt där så har kopplingen, den finns redan. Det är ett levande väsen bakom oss. Det är viktigt att veta det där. Ja, så finns det en kosmisk teknik för att framkalla ljuset också. Och det är att det maskulina och feminina förenas i varje enskild levande väsen. Och alla blir dubbelpoliga. Vi måste alltså... Hos kvinnorna måste det maskulina bli jämbördigt. Hos männen måste det feminina bli jämbördigt. Och då kan vi få kosmisk medvetande, kosmisk bevissthet. Och då är det viktigt att en man eller en kvinna kan inte få kosmisk bevissthet. Är man eller kvinna kan man inte få kosmisk bevissthet. Man måste bli dubbelpolig. Så om det är en man eller kvinna som påstår att de har kosmisk bevissthet så stämmer det inte. Man måste, alltså man kan ju se ut som en man eller kvinna, men som Martinus hade kosmisk bevissthet. Men han var ju ingen, han måste ju födas som en man. Alltså födas i ett kön. Men mentalt sett så var han dubbelt på det. Han var ingen man eller kvinna. Ja, så kommer jag in på det här med mäns och kvinnors livsupplevelse. För det intressanta är ju att vi har präglats av vår biologi. Och så har det blivit sociala könsroller. Det hänger ju ihop det här. Och att, som jag sa tidigare, att män och kvinnor upplever livet lite olika. Men den sexuella polförvandlingen gör ju att skillnaderna jämnas ut. Och då är det att till synes så verkar ju hanväsendet starkt och självständigt. Men det är ju på överflöten, alltså det är på ytan. I verkligheten så är bägge kön avhängiga av varandra. Man kan säga att hanväsendet, kvinnan för hanväsendet är akilleshälen. Den svaga punkten. Här har vi... Martinus har ju skrivit om det här, nu har jag kortat ner bara för att få några punkter som han har skrivit. Och det är ju att ett enpoligt väsen, det vill säga någon som är 100% man eller kvinna, kan inte älska sitt eget kön eftersom de är rivaler. Man har samma behov. Man konkurrerar med varandra. Och ett hanväsen, ursprungligen på ett visst stadium. Alltså man kanske inte känner igen sig nu för att vi har kommit lite längre. Men en hanväsen vill erövra och äga, beskydda, leda och styra. Ett hornväsen vill bli beskyddad, ge sig hän och låta sig leda som någon som är starkare. Det är hon som ska föda barn. Så kanske ni blir jättearga så här, det stämmer inte. Ja, men det här är ju på ett primitivare stadium. Så. Och man kanske har lite kvar av det. Från början tillfredsställer de här bägge könen varandras begär och åtro. Och sedan blir det mer och mer komplicerat, men det är en annan sak. Så de här citaten, de anspelar på primitiva han- och honväsen. Och när den motsatta polen växer, det är ju kvinnans maskulina pol och mannens feminina pol, då får bägge en större upplevelseshorisont. Man kan uppleva mer, man kan se mer. Mannen kan se tillvaron genom kvinnans perspektiv och kvinnan genom mannens perspektiv när man börjar bli dubbelpolig. Så kan man se genom bägge perspektiv. Men så har vi instinkterna, och det finns ju kampen för tillvaron hos både han- och honväsen, och det finns många variationer och undantag. Men jag har valt att göra här en väldigt grov generell skiss, och då börjar vi nere i dyrriket. Så det jag säger nu är, vi tar det steg för steg. Och då är det att honväsendena i djurriket, de har ju en brunstperiod. Heter det så på norska?
Mm, ja.
De kan bara få barn, ungar, under brunstperioden. Och det här att få ungar, det är en viktig del av honväsendets sexualdrift. Det är alltså inte bara sexualiteten som sådan, utan att få barn ingår i kvinnans sexualitet, eller honväsens sexualitet från början. Kanske inte lika mycket för mannen. Även om män också naturligtvis vill ha barn. Men, och så är det i djurriket så blir ju honväsen när de blir avvisade om inte honan har brunsttid. För då vill inte honan. För hon vill bara och sexualitet när hon kan föda barn, föda unga. Så, och därför så måste hanväsendet, de måste kämpa på liv och död när honväsendet måste passa på. Nu gäller det. Och de kan alltså slå ihjäl varandra för att få tillgång till honväsendet. Och så är det ett hanväsen då som är den starkaste som segrar. Och det är han som får para sig med ett eller flera honväsen. Och den starkaste vinner kan alltså muta in sitt revir och sprida sina gener.
Det är som det är på Tinder.
Så hanväsen måste göra sig förtjänt av att kunna få para sig. Och denna selektion, urvalet i naturen, hjälper hanväsendet att para sig med den rätte. För skillnaden är det att det primitiva hanväsendet vill sprida sina gener inte bara till en utan till flera från början. Men hanväsendet vill bli befruktad av den som har bäst gener som gör att avkomman kan överleva. Och det är intressant det här med, har ni tänkt på det här med fysisk närhet? I djurriket så är det klart att man kan ju se lejonhonor som kelar med sina ungar och så vidare. Men normalt sett så förekommer ingen fysisk närhet annat än när man slåss. Och bara sexualiteten eller i familjen med syskon eller ungar. Och det finns kvar hos oss, menar jag, lite grann. Va? Mm. För att fysisk närhet är ju acceptabelt när det är mänsklig vänskap. Va? Man känner att man är vänner. När det är främmande personer så är man inte lika, så finns det inte lika stort behov. Det finns en aversion. Men när man är förälskad eller när det finns hormoner så försvinner den här aversionen. Men har ni tänkt på det? Att till och med om man är förälskad med någon, man kanske kysser varandra, men man kanske inte vill dela tandborste. Och även om man tycker om varandra så kanske man inte vill äta i varandras tallrikar. Så det finns en sorts motstånd. Va? Men det motståndet, det minskar ju mer det mänskliga i oss utvecklas. Men det är viktigt att förstå det, att det är ganska normalt att man, när det är främlingar så känner man motvilja mot fysisk närhet. Ja, så har vi äktenskapet, hur det växer fram. På ett mer avancerat utvecklingsstadium så behöver ju hanväsendet hjälp. Därför att det blir mer komplicerat. Och så har hanväsendet beskyddarinstinkter som gör att han stannar kvar. Och då blir det en sorts kompromiss mellan bådas vilja. För bägge kan få sina sexuella behov tillfredsställda. Men hanväsendet kanske har instinkten att vilja vara med många. Men det går inte, för hanväsen måste ha kontroll över hanväsenet så att hanväsenet stannar kvar. Så hon behöver beskydd för att ägna sig åt avkomma. Och han är normalt sett starkare och kan beskydda och skaffa föda utanför närområdet. Och hanväsendet söker sig till en honväsen som är bäst på att föda ungar. Så bevakar han sitt revir och partnern med skinnsjuka, jalousi, svartsjuka. Han vill inte ta hand om andras avkomma. Och i vissa kulturer som inte har ett utbyggt samfund, socialt skydd, så ses barn som en investering för föräldrarnas framtid. Och överlevnaden avgörs då av familjen och släkten och stammen. För om inte samfundet har någon struktur som beskyddar individen så är det familjen och släkten som gör det. Och då uppstår ju den situationen att det är regler och moraliska normer, va, som gäller. Och då ser man kvinnan ofta som en egendom som har ett pris. Det är alltså en egendom som man kan sälja eller som man kan, alltså som man kan få en vinst av. Och därför måste ju föräldrarna bestämma vem hon ska gifta sig med. Och om hon söker sig till en partner utanför äktenskapet så förlorar hon sitt värde. Så kvinnan förväntas vara oskuld före äktenskapet för att behålla sin heder. Orsaken är ju det att det är en gammal familjestruktur. Va? Det är gamla traditionella normer. Men när vi har, när samfundet utvecklas så bryts ju det här upp. Men många människor som kommer från sådana kulturer där samfundet inte är utvecklat har detta i sig. Och det blir ju en kulturkrock. Äktenskapet har ju varit gudomligt för både parterna och barnen och familjen. Tidigare var det kvinnorna som mest tog hand om barnen. Men då var hon avhängig av mannens försörjning. Mina föräldrar var det så att min mamma, min mor arbetade inte så mycket som min far. Alltså hon arbetade faktiskt lite, men det var i stort sett min far som försörjde familjen. Det går ju inte nu. Och därför är ju det en rik och mäktig man har alltså ett försprång på den äktenskapliga marknaden. För han kan ju liksom se till att beskydda familjen. Men kvinna som ser väldigt bra ut till det yttre kan höja mannens sociala status. Titta vad jag har erövrat. Titta här vad jag kan visa upp. Alltså det är bara för att visa att det är gamla instinkter som lever kvar. Men nu har ju jakten på rikedom och positionen har frigjorts från sitt ursprungliga syfte. Och så har jag roat mig lite grann genom att teckna här. Och så ser vi en man och kvinna här. Och de har ju hormoner från början. Ni ser pilarna. Och så blir det en könslig identifikation. Att man är man eller kvinna. Och så blir det en social påverkan. Och så är det traditioner. Och så är det en upplevelse av vad andra förväntar. Och så är det kanske mannen. Det är en symbol, bilen är en symbol på att mannen vill ha statussymboler för att visa upp. Så visar han sin position. Och kvinnan har ju genom social påverkan, här är en bild av Marilyn Monroe. Och det är inget speciellt riktat mot henne, men ni ser att hon har en väldig make-up och väldigt utstyrd. Så man ser ju det att alltihopa detta är ju ett sorts spel. I grunden. Men så händer ju det på nästa att man har glömt varför. Så vi har ju fortfarande att det är hormonerna och alltihopa som driver. Men man har glömt att det var, mannen har glömt att det var därför att han ska få bättre chans hos kvinnor. Och kvinnan har glömt att det var för att få bättre chans hos mannen. Så hon fortsätter med make-up och styra ut sig. Utan, men hon har glömt varför det var. Utan det är bara tradition. Och därför har jag gjort strecken där. Så att traditionerna lever vidare. Ja, äktenskapet har vi igen. Trohet är ju villkor för att det ska fungera. Och om mannen inte ställer upp och beskyddar så finns ju risk att kvinnan söker sig till en ny partner. Så han måste ju uppfylla det. Och mannen och kvinnan har alltså styrt varandra med olika tekniker. I äktenskapet så modifieras de gamla instinkterna för man måste hålla band på sig själv. Kvinnan måste ge mannen lite frihet men mannen kan inte tillåta sig vad som helst. För då fungerar det inte. Så på det sättet så har äktenskapet haft en bra funktion. Men det är ingen permanent lösning. Polförvandling får oss att lämna manliga och kvinnliga identiteter. Så blir vi mer mänskliga istället. Och sociala och kulturella faktorer kan antingen bromsa upp. Eller öppna vägen för nytänkande.
Så samfundet har en stor roll i hur starka de könsliga traditionerna är. Men orättvisorna, orättfärdigheten mellan könen, det beror i grund och botten på biologin som har kommit in i samfundet. Det är alltså inte samfundet, emancipationen beror på polförvandlingen. För könsrollerna har en gång varit självfölja, självklara. Så polförvandlingen påverkar kulturen och samfundet påverkar tillbaka, kan bromsa eller forcera. Och det här skissen är bara för att visa att det är en dialektik, för att använda ett fint ord. Alltså en växelverkan mellan biologin och samfundet. Så individerna utvecklas ju i polförvandlingen och samfundet utvecklas, men de påverkar varandra. Och samfundet kan bromsa polförvandlingen, men den kan forcera polförvandlingen. Så det är en växelverkan här mellan. Så man ser att mycket av de traditionerna vi har i samfundet beror ju på biologin. Ja, så har det mellankönsliga spelet. Och vad finns kvar av de gamla instinkterna idag? De är ju inte lika tydliga hos alla, va? För vi är mer eller mindre präglade av våra kön. Men vi har upplevt lika mycket lidande, för det finns de som tror att kvinnor eller män har upplevt mer eller mindre lidande. Och det stämmer inte enligt Martinus. Men vi har ju upplevt olika slags lidande. Alla har drabbats av krig, svält, sult, sjukdomar och övervåld. Män har upplevt lidande genom att kriga. Man kan ju säga att de får skylla sig själva som går ut i krig. Men i alla fall, det har varit mycket lidande. Och de har haft slitsamma arbeten. Och kvinnor har lidit vid barnafödande. Och man har till och med kunnat avlida. Och sexuellt övervåld. Så att båda könen är lika utvecklade, det tycker jag är viktigt, för det finns andra som säger andra saker. Intelligensen utvecklas inom de områdena där man har varit aktiv, och känslan utvecklas där man har varit lidit. Det betyder ju att vi har inte riktigt samma lidande, och vi har inte riktigt samma områden där vi har varit intelligensmässigt. Alltså, men man kan ju inte säga det att en kvinna som stannar hemma och tar hand om barnen har ju också utvecklat intelligens. Alltså, vad är intelligens? Det är intelligens, det är ju förmågan att kunna behärska det man har sysslat med, som man besätter sig med. Så bortsett från den dissonans som jag har talat om, som gör att man måste tillpassa sig varandra, så har ändå parterna passat ihop som hand i handske. Har ni det uttrycket på norska? Men vi har gamla instinkter fortfarande. Varför klär sig män och kvinnor olika till exempel? Det är ju inte bara på grund av anatomin, utan det har ju sin grund i biologin, som i sin tur har blivit traditioner. För om man tar det principiellt, så bortsett från biologin, så finns ju ingen anledning att man ska ha olika kläder. Annat än för att markera att man är man och kvinna. Och för det mesta använder män inte make-up. Men nu finns det män som gör det, men det är en annan sak. För det mesta är det kvinnan som använder make-up. Män smyckar ut sig genom materiella tillgångar, har jag sagt. Men de flesta människor markerar fortfarande att man är man och kvinna. Och då tänker man ibland de här som invandrare och sånt där, som har huvudduk och kanske också döljer sin kropp. Det handlar ju i grund och botten inte om religion, utan det handlar faktiskt om att markera att man är en kvinna och man. Och mannen har skägg, alltså i den muslimska kulturen. Det handlar om att jag vill visa att jag är en man eller en kvinna, så som man föreställer sig att en man och kvinna ska vara, enligt tradition. Och förförelsekonsterna är väldigt många mellan man och kvinna. Mannen bevisar sig vara förtjänt av den han vill ha genom att få kvinnan att vara utvald. Det är det jag vill ha. Man måste veta att man kan lita på det. En kvinna kan locka till sig en man genom att låtsas vara sexuellt utmanande. Det är inte säkert att hon är det. Eller ikläda sig en oskuldsfull och flickaktig karaktär för att vädja till att åh, jag vill ta hand om dig lilla vännen. Alltså. Det här sker automatiskt. Det är ju inte som så att man det är instinkterna som finns där. Ja, på den sexuella marknaden finns ju både vinnare och förlorare, de som tappar. Och det finns ju, alltså om man nu säger att kvinnan hon väntar på den rätta, hon har inte hittat den rätta ännu. Ja, då så länge hon inte har hittat den rätta så har ju hon ingen sexuell, hon får inte någon upplevelse av det sexuella. Och mannen, om inte han lyckas få någon kvinna att vilja ha honom, får ju heller ingen sexualitet. Och så blir båda utan det som kanske skulle förhöja deras livsupplevelse. Så, och den som förlorar då kan lätt dras ner i mörka tankar. Det finns ju depressioner och allt möjligt. Det finns senaste fenomen är ju män som tycker att de är förtryckta i incels. Alltså. De menar att de är orättvist incels behandlade. Och så. Ja. Men så är det intressant också att människor kan ju ha uppnått en position och makt. Men så har de moraliska brister och då tar man sig friheter och gör saker som man inte skulle ha gjort om man inte hade den makten och den att man tycker att man är så uppsatt så man kan tillåta sig saker. Och då har ju mäns sexuella övergrepp. Det är ofta, ja det är inte alltid, men det är ofta män som har en position eller makt som utnyttjar kvinnor. Och så är det kvinnor kan ju på samma sätt, om de har dålig moral kan de bete sig nedlåtande mot andra kvinnor. Och man kan bedra män. Det finns ju bedragare och de som lurar varandra. Så det finns olika variationer där. Och alla människor de förtjänar ju respekt och omtanke. För de början är våra kön ett slags vapen, va? Det är en sorts investering. Det här har jag min makt, här har jag mitt inflytande, va? Och om man då blir kränkt så förlorar ju man alltihopa. Så det kan vara en upplevelse av kränkning. Så vi har här, det är alltså problemlösningen är att förstå vad det är som ligger bakom de här beteendena från början. Och då får vi gå tillbaka till dyreriket. Men nu är vi på väg till en mänskligare tillvaro. Och det är ju viktigt att alla får identifiera sig så som man vill. Va? Många känner ju sig inte riktigt som män eller kvinnor, ingenting. Va? Men det har ju också gått till överdrift. Va? Men det är klart att från början så var det ett fåtal människor som känner att ja, men jag känner mig inte som man eller kvinna. Men nu har ju det blivit lite urspårat för nu ska man operera barn eller ingripa. Och det är ju inte heller bra. Utan det är ju bättre att okej, om du känner dig mer som en kvinna eller man så du får känna dig hur du vill. Det är helt okej. Man accepterar, man behöver inte gripa in i naturen. Men det där är ju komplicerat. Och det är ju, vi lever i en experimentperiod. Sen är ju det där att fortplantningen är också nödvändig ett tag framöver. Alltså vi ska ju reinkarnera och vi ska utvecklas vidare. Men i framtiden så frigörs sexualiteten från fortplantningen och blir ett uttryck för kärlek. Det blir en annan sorts sexualitet. Och där är ju det att man ska komma ihåg att Martinus menar att samlaget det är till för att föda barn. Och då tycker ju man då att Martinus nästan närmar sig gamla religiösa fördomar, va? Men det är ju ett helt annat perspektiv. För Martinus tar inte avstånd från sexualitet. Men han menar att just samlaget, just penetrationen är till för att föra barn. Om det inte är det som är syftet så har man kosmiskt sett ingen rätt till det. Så han menar ju att man ska lära sig ha sexualitet utan att ha samlag. Men det får ju man studera mer och tänka vidare. Men det är ju helt okej med samlaget om man ska ha barn. Men ska man inte ha det så kommer vi alltså att förstå att preventivmedel och så är inte det den lösningen. Utan det är lösningen är att vi utvecklar sexualiteten. Att kunna ha sexualitet utan samlag. Man kan ju tycka att Martinus ibland blir väldigt konservativ, för han råder ju människor också att vi inte ska göra abort och så vidare. Men det är ju sett ur en helt annan förklaring, ett helt annat perspektiv än det som de religiösa har. Så i framtiden så avlöses barnafödandet. Vi ska ju komma till den fysiska världen ett tag till. En gång så blir det materialisation och dematerialisation med tankekraft. Jesus Kristus demonstrerade det efter att han korsfästelsen. Han visade att det går att materialisera en fysisk kropp. Han visade sig först för Maria Magdalena utanför graven. Det ska vi allesammans kunna i framtiden. Alltså med tankekraft. Ja, vi har alltså en övergångstid som är besvärlig. Det är skilsmässor, olyckliga förälskelser och barn utan trygghet. Och det är förvirring och osäkerhet kring könslig identitet. Det kommer ju av polförvandlingen. Här har jag mycket kort från Martinus citat här. Och det är ju ett väsen i vilket de två sexuella polerna jämställda är varken man eller kvinna. Den jordiska mannen och kvinnan är alltså i kraft av sin sexuella struktur på väg mot ett helt annat upplevelsetillstånd än det som de nu representerar. Det kan man läsa om i Livets bok 5, stycke 651. Det här är ju en svensk översättning. Och så har vi ett till. Det motsatta könets kroppar som förr var gyllene tempel för Adams och Evas högsta lycka eller livsupplevelse är nu på den gudomliga viljans bud i färd med att omdanas till skådeplatsen för livsupplevelsens kulmination. Den återvändande gudasonens möte med den evige fadern själv. Det eviga livet och därmed den eviga kärleken. Och det här står i Livets bok 4, stycke 1229. Så det är bra om vi börjar betrakta varandra som människor i första hand. Och kamratäktenskap är ju inte kan vara en tillfällig lösning, säger Martinus. Och ett kamratäktenskap kan ju också vara mellan två män eller två kvinnor. Så naturligtvis är det inte som så att vi, alltså om vi vill vara tillsammans med någon så är det helt okej. Va? Men det är inte samma som det gamla äktenskapet.
Tillfällig, ordet tillfällig, var det på
sig? Alltså midlertidligt, ja, eller vad heter det midlertidligt?
Ja,
det är
så på ett utvecklingsstadiet så är det fint.
Ja, det är ju det han anbefaller. Alltså. Så ojämlikheten mellan könen är alltså inte samfundets och kulturens fel, utan det ligger långt tillbaka i biologin. Men nu håller vi på att förvandlas och en gång kan alla älska varandra utan inskränkningar. Den motsatta polen, den vill ha ny andlig näring. Så det är inte bara sexualiteten. Det är ett växande mentalt tomrum, beskriver Martinus. Och därför är ju det bra om man kan dyrka konst, vetenskap och hobbies för att fylla upp detta tomrum. Annars så är ju risken att man kommer in på droger eller dåliga saker, kriminalitet och allt möjligt. Mänskligheten befinner sig på väg mot ljuset, va? Så det är väldigt hoppfullt. Och den gudomliga allkärlek som genomströmmar allt liv. Här har jag tagit in någonting som jag tyckte var lustigt. Jag ska förklara. Jag har fått detta från en vän på Facebook som i sin tur har hittat det. Det är så att i USA så finns det många högerextremister. Och en del av dem är väldigt emot det här med könsdysfori, som det heter. Alltså, och det har ju gått till överdrift. Och här är en man då som heter Matt Walsh. Eller Welsh, jag vet inte hur det uttals. Som har gjort en dokumentär. Som det är väl nästan 2 timmar, eller 1,5 timmar, 2 timmar. Om, där han går ut och intervjuar människor. Och det är psykiatrer och det är också HBTQ-personer. Har ni HBTQ? Alltså det är homosexuell, trans, queer, vad det kallas här. I sådana sammanhang. Och han ställer den provocerande frågan: what is a woman? Och han får inte svar av någon. Och det finns psykiater som har pratat om. Hans poäng är det att så frågar han: kan jag vara en kvinna? Är jag en kvinna? För att han är alltså irriterad på att människor, alltså att en man vill vara kvinna eller kvinna. Så han förstår ju inte polförvandlingen. Men han har ju en poäng i det att det har gått till överdrift. Jag försökte jag har sett filmen och jag försökte gå in på filmen igen. Den finns inte kvar, den är tagit bort. Den var för provocerande. Men det finns trailers och det finns små olika intervjuer som han har gjort andra saker. Så om man går in på Matt Welsh och What is a Woman, så hittar man lite grann där. Det finns bland annat en paneldiskussion med kvinnor runt om. Så frågar han dem var och en: var är en kvinna? Och ingen kan svara. Ingen har gett svar. Ingen kan svara på vad som är en kvinna. Så jag tyckte det i hela denna situation vi befinner oss i, det ju, jag sympatiserar inte med högerextrema kan man säga, men jag tyckte ändå det var intressant. Ja, så då har jag sagt vad jag ska säga. Det här är bara en sammanfattning, så den bilden kan ju stå kvar. Om ni vill titta. Klarade jag det? Ja, det gjorde jag. Jag klarade det. Ja. Blev ni chockerade? för det är lite annorlunda. Det är inte ett vanligt polförvandlingsföredrag. Jag har försökt fördjupa mig i det hela.
Vi går på incel, som där vi snackade om nu också. Incel.
Ja, just det. Det är män som känner att de är orättvist behandlade, för de får ingen kvinna vill ha dem.
Single.
Och så blir de aggressiva mot kvinnor.
Kan ju sammanhang kommer snacka om det.
Nej, Martinus har aldrig pratat. Nej. Det fanns ju inte lika mycket på Martinus tid. Men man kan ju ta Martinus analyser och så kan man försöka analysera. Du sa någonting, ska det vara en kort spörjetyp?
Ja, det kan vara lite grejt när man har det sån för du nästan är färdig, så sitter kanske spörsmål och lite ändå. Så liksom man kan ta en spörsmålsrunde på det.
Ja.